Välkomna kära tittare och lyssnare till ännu en intervju fredag med Samtidigt podcast. Jag heter Erik Dahlin, med mig har jag som vanligt Dick Eriksson från Samtiden, välkommen.
Tackar.
Och ett hjärtligt välkommen till Nima Rostami.
Tack.
Berätta lite grann, ålder, yrke, bakgrund, berätta lite om dig själv helt enkelt.
Ja, Nima Rostami heter jag. Jag är advokat och har jobbat som advokat i rätt länge. Jag jobbar bland annat med migrationsrätt, familjerätt och brottmål. Och bor i Stockholm. Gift, har familj och barn. Jag är ursprungligen från Iran, är född i Iran men egentligen uppvuxen i Sverige och har utbildning då från Stockholms universitet och i rysslinjen. Sedan 2008 började jag jobba som först som jurist och sedan 2014 som advokat. Och så har jag egen advokatfirma då i Stockholm.
Mm. Intressant. Då kan vi riva av den enda fråga jag hade inför. hur fungerar det att ha sin egen verksamhet, att vara egen företagare och öppet sverigedemokrat? Du är inte företrädare, ska vi säga, inte politiker och så, men du är ändå öppen med vad du tycker och tänker och att du är medlem. Mm. Och hur fungerar det tillsammans med din yrkesroll då?
Det har fungerat väldigt bra hittills. Jag har inte sett några komplikationer från min egen sida framförallt. Jag fortsätter jobba som tidigare. Jag har varit medlem i Sverigedemokraterna sedan hösten 2019. Innan dess var jag inte medlem i något politiskt parti. Men det var då jag tog den ställningen för medlemskap i ett politiskt parti. Och det var ganska tydligt då vilket parti jag skulle välja, och det var ju inga tvekan om det. Men det har inte påverkat min verksamhet i och med att jag har lagar och regler och god advokatsed att följa. Och där finns det inga motsättningar. Mitt politiska engagemang kan inte påverka heller mitt jobb och det ombudsrollen som jag har då i migrationsärenden och brottmål och vårdnadstvister som jag jobbar mest med, så att säga. Från min sida finns det inga problem. Det kan finnas en och annan som uppfattar det att det inte går ihop. Men det har å andra sidan har liksom påverkat till och med min trovärdighet, för att som advokat kan man ju naturligtvis också välja och driva vissa frågor. Vi har ju väldigt tongivande advokater i Sverige. Peter Altin, Johan Eriksson, Thomas Olsson, som har varit minister, Claes Borgström som var JMO ett tag och var väldigt känd vänsterpartist. Sen finns det ju, den här yrkeskategorin är dominerad av vänsteraktivister. Så när deras politiska hållning och aktivitet inte påverkar deras jobb och det rollen de får, de har, så ska inte heller min politiska aktivitet påverka min roll i form av att vara lojal med klienten och lojal med systemet. Och där ser jag absolut inga motstridigheter eller komplikationer överhuvudtaget.
Mm. Men hade det inte ändå varit mer naturligt att du hade varit på åklagarsidan? Alltså, för jag kan förstå, Claes Borgstrand eller vad han då hette, Borgström. Att hans engagemang inom juridiken linjerar ju med hans politiska uppfattningar någonstans.
Ja, jag vet inte hur det linjerar det. Om du företräder en serie våldtäktsman och mördare som eller narkotikasmugglare som inte saknar överhuvudtaget någon form av det här, vad ska man säga, medborgerlig känsla och liksom moral och så vidare. Så att om du kan tänka dig fungera som försvarare för sådana individer och kriminella, så kan jag inte ha någon förståelse för att någon tycker att jag som är sverigedemokrat inte kan syssla med migrationsrätt, så att säga.
Nej, men jag förstår, absolut. Men samtidigt, vänstern ser ju den här den kriminelle som någon form av potentiell god samhällsmedborgare. Och tänker, det är bara tillfälligt och nu måste han in i en vårdapparat här, in i kriminalvården. Medan man kanske från ett mer högerperspektiv tycker att man ska zona det man har gjort och få ett straff som står i paritet med brottet. Men jag, för att göra en liten kort utsvävning, så hade jag funderingar på att bli advokat när jag var yngre. Jag har alltid haft den här fallenheten för att argumentera och käfta emot och vända och vrida på allting. Men det föll dels på att jag läser ganska långsamt, jag hade försökt kunna öva upp då. Men det föll också på att jag kunde inte se mig själv sitta och försvara en mördares rättigheter. Så. Men då pratade jag tog upp det här med en ganska känd advokat, Bengt H. Nilsson, om du vet. Ja, han har gått i pension nu. Men han sa det, nej Erik, det där har fått en bakfoten, förstår du. Vi pratar lite sen. Och det var på ett mingel då. Jag känner en släkting till honom. Men det där hände aldrig.
Nej.
Jag blev civilingenjör istället. Men det är all heder åt dig som kan hålla isär rollerna. Och jag tror att det blir väl så när man jobbar med ett yrke, att då måste man skilja på vad man har för privata uppfattningar och vad man har för yrkesroll, så att säga.
Absolut. I Sverige vi har något som kallas för rättspositivism. Och det här bygger ju på att tjänstemän och de som tillämpar lagen ska egentligen tillämpa lagen, inte ha egna värderingar och uppfattningar. Så, och det, man har ju kunnat upprätthålla det systemet i Sverige, så att domare, beslutsfattare och advokater håller sig till en viss lagstiftning som Sveriges lagstiftande församling tar fram. Och det har fungerat bra hittills, även om det kan ju finnas olika uppfattningar hur vi kan hantera det i framtiden. Men hittills har det fungerat bra och jag också är en del av systemet, om man säger så. Så att det där är inga konstigheter överhuvudtaget.
Nej, det är ju en rättsstat vi pratar om, och Sverige har en lång tradition av att ha lika behandling. Alla individer ska behandlas lika inför lagen. Ju. Och då är det ju som sagt att använda den juridik som finns på bästa sätt. Ju.
Ja, hade du någon fråga som du ville ta här? Eller?
Jag tänkte, i och med det är så spännande med folk som verkligen jobbar i verkligheten, så att säga. Vi kommenterar och politiker sitter långt ifrån. Vad ser du som den största bristen i den migrationslagstiftning som vi har nu, om man tar det på ett systemnivå, så att säga?
Alltså, migrationen består av olika typer av grunder, där hur utlänningar på vilka grunder kan få uppehållstillstånd i Sverige. Och då är det asylinvandring, naturligtvis anknytning, anhöriginvandring. Och sen arbetskraftsinvandring. Sen finns ju, i Sverige är det obetydligt i jämfört med övriga kategorier, är ju start av näringsverksamhet. Alltså de som kan starta en näringsverksamhet i Sverige får tillstånd. Men det, den kategorin är väldigt, väldigt få idag i Sverige jämfört med övriga kategorier. Och sen har vi naturligtvis ett migrationsområde, har vi så här medborgarskapslagstiftning eller medborgarskapsfrågor. Att hur man kan bli, vilka kriterier gäller för medborgarskap. Det är också en del av den här migrationslagstiftningen, om man ser, även om det är liksom olika lagstiftningar styr de här ärendetyperna, men det jag betraktar det som ett migrationsfråga, alltså migrationssystem. Och nu det har ju utlänningslagen sedan 2000 genomgick en stor reform då 2008 med att man införde lagen om arbetskraftsinvandring med dess nuvarande innehåll naturligtvis. Det har funnits tidigare, men 2008 skände ju, eller reformerades den lagstiftningen så att det blev mycket, en av världens mest liberala lagstiftningar utan krav, utan nämnvärt krav om man säger så. för att kunna få arbetstillstånd i Sverige. Som i längden då kan ju leda till permanent uppehållstillstånd och även medborgarskap i Sverige. Då. Det är ju den reformen som hände i Sverige. Och sen då 2016 med den tillfälliga lagen för asylinvandring för att begränsa möjligheten att få beviljas tillstånd. Då. Så det var ju det, var det som var syftet egentligen. Och sen där försörjningskravet infördes då och tillfälliga tillstånd infördes då och nu har det tillfälliga, alltså tillfälliga tillstånd och försörjningskravet har permanentats i utlänningslagen och det kommer att gälla i fortsättningen. Sen hur det kommer bli efter nästa val återstår att se, men det kommer säkert ske förändringar därefter också beroende på vilket block
som
vinner valet. Och sen den stora reformen naturligtvis var ju det här införandet av försörjningskravet för anhöriginvandring. Men det finns ju en annan kategori som heter arbetskraftsinvandrare. Där är ungefär samma innehåll som när den infördes redan 2008. Och där finns det ju, det har ju förts diskussioner kring det, huruvida den lagen var ju verkligen nödvändigt och vad den har haft för konsekvenser för Sverige och i migrationsområdet så att säga. Och där finns det ju, som sagt, den lagstiftningen är helt, väldigt mycket generös. Det har ju stiftats i generös anda och det för väldigt, en hel del, ganska många, har varit ett alternativ för asylinvandring.
Mm.
Och man har ju till och med möjlighet för så kallade spårbyte när man söker asyl och sen under asylprocessen får anställning så får man ansöka om arbetstillstånd. Och det är liksom en del av det här lagen om arbetskraftsinvandring som inte skulle säga var ju så nödvändigt som man föreställde. Men det är ju det här generösa bedömningar som görs, för det finns ju inga, det är lagstiftningen väldigt tydligt då att man inte ställer krav på språk när det gäller att få upp på arbetstillstånd på grund av anställning i Sverige. Det ställs inga krav på språkkunskaper, det ställs i princip försörjningskravet, det handlar om 13 000 kronor i månaden före skatt.
Ja.
Oavsett vilken familjekonstellation du har, om det är ensamstående har ju...
För den som får arbetskraftstillstånd, så den kan ta med sig sina anhöriga.
Absolut. Familjemedlemmar får tillstånd. Det är det jag menar, att om du får en anställning som genererar ungefär 13 000 kronor i månaden, så får du som arbetstagare för tillstånd även din kärnfamilj.
Ja.
Och kärnfamilj kan vara make, maka och barn under 18. Om du söker utanför Sverige, då beviljas barn under 21 till och med tillstånd. Så sen finns det ingen branschbegränsning. Det finns inget krav på att du ska visa upp några meriter om du är verkligen kvalificerad för det här yrket du söker eller inte. Det kan ju handla om en läkare till exempel som får anställning som kock för att få arbetsuppehållstillstånd i Sverige. Så finns det ingen granskning där, kontroller där. Så kan du naturligtvis få jobba och så, i Sverige. Men som kock då naturligtvis, som läkare. Men jag menar, liksom, det finns inga, absolut ingen som helst kontroll när det gäller själva kvalifikationerna.
Nej, utan det räcker med att man har ett papper från någon adress i Sverige om att vi kommer att anställa den här.
Ett företag som erbjuder anställning och då kan du få tillstånd på den grunden och flytta till Sverige och naturligtvis fort jobba då och sen så småningom det kommer det att leda till permanent uppehållstillstånd. Det stora problemet, det bristen i den här lagstiftningen, eller rimligheten i den här lagstiftningen, är ju försörjningskravet, att det inte finns några kontroll överhuvudtaget av kvalifikationer och det finns ingen branschbegränsning. Tidigare kallades för myndighetsprövning före 2008 då. Myndighetsprövningen togs bort
För då var det så att, jag vet inte om det var vilket myndighet det var.
Jag tror att det var Arbetsförmedlingen på den tiden.
Som konstaterade att inom den här branschen, om man säger så, kockar finns det brist på. Så därför får man komma hit av det skälet.
Ja. Det var det som kallas myndighetsprövning. Just. Att myndigheten ska pröva om det råder arbetsbrist i den branschen eller inte. Om det skulle råda det och arbetstagaren inte får tag på någon i Sverige så kan man ju rekrytera utifrån. Och den... den togs bort.
Ja, just det.
Alliansen tog bort då naturligtvis med hjälp av Miljöpartiet.
Ja.
Även om de inte behövde söka stöd av Miljöpartiet så gjorde de ändå för att folk kunna få en bred majoritet som det heter inom politiken.
Just det.
Och så blev det, så gäller det sedan 2008. Och sen, det finns ju förslag på ute på remiss att man ska skärpa till lite grann då med försörjningskravet till exempel och sen reformera lite grann detaljer, men lagstiftning som sådan kommer inte tas bort. Det finns inga indikationer på det överhuvudtaget. Inte från något politiskt parti heller, förutom Sverigedemokraterna. Men Sverigedemokraterna har en annan syn på själva migrationsfrågan som en helhet som var som sådan. Va? Men övriga partier har inte ens tagit upp den frågan.
Nej, varken Moderaterna eller Socialdemokraterna vill införa den här...
myndighetsprövningen?
Nej,
det gör de inte. Det finns inget förslag på det.
Och
sen, det är ju delen som idag faktiskt utgör den största migrantkategorin i Sverige, är ju arbetskraftsinvandrare.
Det är därför Morgan Johansson gärna pratar om asylansökningarna har gått ner.
Har gått ner, ja, okej. Okay. Sen när det gäller själva nya reformen då med nya migrationslagstiftningen. Det som jag ser det, och så jag har pratat med anläggare på Migrationsverket också, de tycker inte heller att det är en bra lagstiftning, för man vet inte var gränserna kommer att gå när man någon gång ska ta ställning till att bevilja de här individerna permanent uppehållstillstånd. Men det är så här att de som får asyl, om de klassas som flyktingar så får beviljas 3 år tillfälligt tillstånd. Ja. Och de övriga grupperna får 13 månader. Och sen ska man, för den första kategorin som får 3 år tillfälligt tillstånd, när de ansöker om permanent eller förlängning, om de klarar av försörjningskravet som det heter. Och det försörjningskravet är lite annorlunda än vad vi kan kalla det försörjningskrav. För där finns det också olika bedömningar som hittills, som jag har märkt. Att om du har en anställning och har en lämplig bostad så kan du få permanent uppehållstillstånd efter 3 år. Och när det gäller de som får 13 månader för första tillfället, de kommer att få ett tillfälle till då, 2 år i tillstånd. Så att de, när de har bott i Sverige 3 år, då om de uppfyller försörjningskravet kan ju beviljas permanent uppehållstillstånd. Sen finns det ju språkkrav och godvandrare och så vidare, men språkkravet har Migrationsverket inte ens börjat tillämpa. Även om det står tydligt då i lagstiftningen. För att man har inte ens tagit fram en modell vilket språktester man ska ha. Vad är det man förväntar sig av
just vilken
migrant?
Nivå.
Vilken nivå man ska ha. Om man ska ta det till exempel vanliga SFI och de här skolorna som finns. Eller ska man ha egna tester? Och det handlar inte bara om språk, så det samhällskunskap och sånt där också. Så man är inte riktigt klar med den biten än. Och det tillämpas inte just nu.
Så lagstiftningen är skarpare än vad som tillämpas i praktiken då?
Ja, i den delen ja. Och sen tycker jag att det finns ju... man infört så kallade tillfälliga, man beviljar tillfälliga tillstånd. Och sen har man infört då, det har ju funnits tidigare, det kallas för synnerligen särskilt ömmande omständigheter. Men nu har man lagt till och förtydligat lite grann att det här om utlänningen får en särskild anknytning till Sverige så kan man få ju tillstånd. Och den tillståndskategori eller lagparagrafen kommer att omfatta samtliga tillståndsgrunderna, inte bara asylmigranter.
Aha.
Det är så det systemet är uppbyggt. När man får ett tillfälligt tillstånd på grund av anknytning eller arbetsanställning eller så vidare, så först prövar man om personen då uppfyller de här kriterierna för att beviljas permanent eller förlängning. Om personen inte uppfyller just den kravet som finns inom den varje kategori, så kommer det här proppen då, om man säger så, det är 5-6, kommer till användning till. Och där man har ju förtydligat samband med nya senaste reformen då, att utlänningens särskilda anknytning ska beaktas.
Och, just det.
Ska beaktas. Och det kommer omfatta alla kategorier.
Ja, precis. För där har ju Migrationsverket sagt det, att de här undantagen som då vissa partier, Miljöpartiet och Centern och Vänstern, så här, är så måna om, de tenderar att bli huvudregel.
Absolut, för att det kommer att leda till permanent uppehållstillstånd. Mm. Och så frågan är det då, varför, om det inte finns några planer på att hantera de här tillfälliga tillstånden, om beviljas en gång, två gånger, tre gånger, när kommer det då permanent uppehållstillstånd beviljas? Och om personen inte kan försörja sig, vad händer då? Det finns inget svar på de här frågorna. Och då kommer Migrationsverket tillämpa just den lagparagrafen. Och då innebär i praktiken att efter ett visst antal år kommer det här tillfälliga tillstånden per automatik leda till permanent uppehållstillstånd.
Så det finns inget.
Och så det där förstår jag ändå liksom, varför planar man ut där att beviljandet är permanent uppehållstillstånd. Mm. Det är lika bra att bevilja dem från början. Vad är liksom skillnaden? De här grupperna kommer aldrig återvända till sina hemländer. Det är ju naturligt. Jag menar, om man bor 7-8 år och etablerar ett liv och bilda familj och skaffa barn och så vidare. Mm. Så det blir naturligt då att det här med återvändande processen kommer inte liksom finnas på verkligheten överhuvudtaget. Och då kommer det leda till permanent uppehållstillstånd. Och då tycker man liksom, vad är vitsen med det här så kallade reformen?
Ja, det liknar lite grann det som sker på en del andra områden, att myndigheterna ägnar mycket energi åt de som sköter sig, men man struntar eller lägger inte lika mycket energi på de som missköter sig, eller?
Ja, det kommer finnas då en någon annan som kanske begår brott och inte klarar av att hitta jobb och så vidare, men alltså, okej, vi pratas väldigt mycket om att migranter är liksom överrepresenterade i kriminalitet och så vidare, men det är liksom en annan historia, utan det är inte utöver alla som begår brott, och särskilt de som får tillfälligt tillstånd, de är måna om att liksom, så småningom få permanent uppehållstillstånd. Och där är liksom, återigen, man pratade väldigt mycket, det var mycket väsen för nästan ingenting skulle jag säga. För att i verkligheten har inte blivit någon större förändringar. Nej. Man har infört försörjningskravet. Där helt klart har man skärpt lagstiftningen. Mm. För det finns en hel del som inte klarar av försörjningskravet.
Men vad händer då om man har fått tillfälligt uppehållstillstånd och tar hit sin familj och sen inte klarar av försörjaren?
Det finns två. Alltså, de som får tillfälliga tillstånd, så får deras familjemedlem också beviljas tillstånd om referensen, alltså personen som bosatt i Sverige, klarar av försörjningskravet. Mm. Och då beviljas familjemedlemmen på samma sätt som den som är bosatt i Sverige, tillfälliga tillstånd. Mm. Tills allihopa kan någon gång beviljas permanent uppehållstillstånd. Mm. Så att den familjemedlemmen kommer inte själv separat ha rätt till permanent uppehållstillstånd, utan den kommer att vara avhängig, den situation kommer att vara avhängig av huvudpersonens referentens tillstånd.
Får bara klargöra här, alltså det kan vara så att det är en person, vi säger en man, kommer till Sverige, skaffar ett jobb, får 13 000 i månaden, i månadslön, tar hit sin familj. Frun försörjer sig inte, och barnen går i skola och familjen får barnbidrag och förmodligen då bostadsbidrag också och hela baletten, för att
de får barnbidrag, men jag tror inte att de får bostadsbidrag.
De har inte rätt att få bostadsbidrag. Nej, okej. Socialbidrag?
Nej. De förmånerna får de inte, förutom barnbidrag så får man inga andra förmåner. Vi pratar om kategorin av arbetstagare. De som får tillstånd för grund av anställning.
Okej.
Okay. Ja, just det.
Och då, men de barnen får gå i skolan.
Absolut.
Och så, ja. Och sen då, när den här mannen har jobbat i 3 år, då kan han ansöka om permanent uppehållstillstånd.
4 år var det.
4 år. Ja. Ja. Mm. Och där, vad händer med familjen då? Och de räkmacka på hans...
Hittills har det varit så att om arbetstagarens, huvudpersonens tillstånd förlängs, så kommer familjemedlemmarnas tillstånd förlängas också på samma sätt. Då får en permanent uppehållstillstånd. Men i och med den nya lagstiftningen har Migrationsverket inte tagit fram en riktlinjer än så länge. I och med att Migrationsverket tvekar att tillämpa försörjningskravet när det gäller kategorin för arbetskraftsinvandrare. För där finns ingen tydlig direktiv från lagstiftarens sida. Och då hittills har det varit så här att om huvudpersonen får jobba med 13 000 kronor i månaden som inkomst och så får permanent uppehållstillstånd, så resten av familjemedlemmarna får också permanent uppehållstillstånd.
Så det är generösare för arbetskraftsinvandrare än asyl?
Asylinvandrare.
Det är rätt märkligt. Ja. Mm.
Och du nämnde ordet vandel, tror jag, va? Det har att göra med att man inte har begått grova brott och sådär?
Alltså, precis. Migrationshänseendet, alltså, det beror på vad är det man får ha för grund för uppehållstillståndet. När det gäller de som får asyl, så där är det ganska högt, lågt beviskrav för vilka typer av brott man har begått under tiden. Och där kan ju vara grova kriminalitet till och med, och ändå tillståndet inte återkallas eller till och med förlängs. För att om man har, principen är om man har skyddsbehov, då är det, och så går det inte att verkställa utvisningarna till deras hemländer. För där i princip, det här god vandel, kommer det att ifråga beviljandet att förlänga av tillståndet, och det inte leder till permanent uppehållstillstånd. Men förlängning av tillfälliga tillståndet som till tillfälligt tillstånd kommer ändå att ske, i och med att det inte går att utvisa de som har skyddsbehov till sina hemländer. Exakt. Så effekten blir då att man blir förlängt tillstånd. Och den biten kommer inte särskilt mycket till användning av förlängning av asyltillstånden, så att säga.
Nej, just det.
Men det kan ju komma i fråga till övriga kategorier, typ anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring, där vid varje förlängning tar Migrationsverket givetvis hänsyn till personens vandel. Mm. Så återigen, det är liksom inte effektivt om det är ute efter. Mm. Det kommer inte få den effekten du är ute efter, helt enkelt.
Och ett viktigt skäl är ju här att Sverige har så svårt att utvisa de som då inte längre får förlängning.
Det finns ingen plan på att verkställa dem där, utan nej. Om du beviljas tillstånd vid ett tillfälle på grund av skyddsbehov, och förlängningstillfällena kommer inte att göras någon omprövning av ditt asylskäl. Utan det du har ju åberopat från början, det är det som gäller. Så har det varit hittills. Ja. Så sen får vi se om någon gång i framtiden kommer Migrationsverket säga, men när vi förlänger eller behandlar en ansökningsärende, så klart då måste ju man då också ta hänsyn till skyddsbehovet, huruvida om det finns skyddsbehov eller inte. För vi får se, det här är en mekanism som Migrationsverket kan utveckla, men det finns ingen vägledning i lagstiftningen för arbetarna för den här frågan.
Nej, det är... Trots att man har diskuterat det här så oerhört mycket.
Det är märkligt.
Svarta hål, eller vad man ska kalla det. Ja. Men hur ser du på ett sånt där fall som jag tycker är intressant? Det är ju den här, som knivskar 7 i Vetlanda. Han hade ju sökt asyl i Norge och fick avslag där. Och så kom han till Sverige. Och här skulle ju Sverige omedelbart ha skickat tillbaka honom, ju, enligt gällande internationell rätt. Mm. Men varför... Gjorde man inte det? Varför låter man folk?
Ja, det var ju på den tiden när så kallade ensamkommande som sökte förekom till olika EU-EES-länder då, och som omfattade även Norge också. Ja. Om ett ensamkommande barn tar sig till ett EU-land och ansöker om asyl, än så länge barnets asylansökan inte behandlas och inte fått ett beslut, så kan de fritt röra sig till EU-länder och ansöka om asyl i ett annat EU-land.
Ja, han hade inte fått asyl.
Nu är jag inte insatt i detaljerna, jag kan spekulera så, ja, hur det kan vara.
Han reser till
antingen,
Sverige
precis, han söker asyl i Norge till exempel och inte får beslut, i väntan på beslut tar han sig till Sverige och söker asyl, och då är Sverige enligt de nya Dublin-regelverken behandlar hans asylansökan. Så kan det vara. Mm. Sen kan det vara också att individen, för att så var det ganska ofta då 2015-16, där de olika länderna tog fingeravtryck på utlänningar, och det kallades för att de använde för säkerhetssyfte då, polisiärt syfte. Men det fördes inte in i migrationsdatabasen. Och när personen sökte asyl i Sverige, då fanns ingen historik. Då kunde inte Migrationsverket i princip veta om personen tidigare var Tyskland, Danmark eller något annat land. I och med att de införde inte de här biometriken i migrationsdatabasen för att kunna använda det i Dublins syfte. Utan det var ett polisiärt syfte så att säga. Mm. Det kan också vara en sån grej.
Ja, men då måste jag undra här, om Migrationsverket inte vet om den här personen då, han var afghan tror jag, Vetlanda.
Jag funderar just på det, jag tror att han var det. Mm.
Strunt samma, någonstans i den regionen. Alltså det är uppenbart att han inte är norrman, dansk, polack. Och då finns det bara ett alternativ, att han har kommit hit med flyg. Annars så kommer han ju från ett annat land, och då ska han inte söka asyl här, oavsett om vi har fingeravtryck eller inte.
Nej. Ja, grejen är då att om vi är lite, nu är det lite inne på teknikaliteter. Och då,
jag tillämpar sunt förnuft, och det är väldigt ovanligt.
Det är så det är verkligheten fungerar, men tyvärr är liksom, alltså, rättssystemet, det finns vissa mekanismer att kunna bevisa hur bevisgraden är uppställd och så vidare. Om, tänker vi tanken då, en asylsökande tar sig hela vägen, promenerar från Grekland hit, det är klart att de har passerat de här länderna.
Och så har de varit i Grekland?
Grekland, precis. Mm. Grekland omfattas inte numera av Dublin-förordningen, för de har inte, enligt Migrationsöverdomstolen, de har inte den standarden som EU ställer krav då för standard. De har inte den här minimistandarden.
Var det så lätt att bli av med det?
Ja, så var det. Ja. Det var ett beslut från Migrationsöverdomstolen. Och sen, om du promenerar hela vägen hit, då måste ju kunna finnas någon form av bevis på att vilket land du har varit eller vilket land du har haft möjlighet att söka asyl och inte gjort det. Om Sverige ska begära då till exempel Tyskland ska ta emot en person eller Grekland eller något annat land, då måste man ha en bevisning att personen verkligen vistas där. Och det är klart att om du inte, Migrationsverket inte presenterar någon bevisning till Tyskland, då kommer inte Tyskland ta emot honom.
Då är det ju väldigt enkelt, för då sätter man ju bara den här personen i förvar, typ som Guantanamo, och säger att den dagen du berättar hur du kom hit så släpper vi dig. Innan du gör det så släpper vi inte dig. Alltså jag har uppfostrat med att man ska tala sanning.
Jag förstår det. Ja. Jag förstår ditt perspektiv, men sen finns ju den här dilemman då, bevisfrågan som liksom, finns ju där faktiskt.
Ja, fast han kränker ju vårt territorium. Och det måste ändå även
betraktas. Ja, det är klart. Det kan ju, jag förstår hur du tänker. Mm. Och det borde ju utredaren kunna utreda lite bättre hur du har tagit dig från Afghanistan till Sverige. Uppenbarligen har du inte liksom bara hoppat luftvägen direkt från Afghanistan hit, utan du har ju passerat vissa länder. Och då måste man kunna utredaren ställa lite detaljerade frågor kring hur du har rest. Om personen inte kan svara på frågorna vid trovärdig och tillförlitligt sätt, då kan man ifrågasätta behovet av skydd och avslå ansökan. Så kan man också göra om man inte har någon påtaglig bevisning att personen har vistats i andra EU-länder, så kan man naturligtvis genom utredningen ställa muntliga frågor till sökanden då, och komma fram till att personen ljuger om det talar sanning. Så det är det du är ute efter, antar jag.
Ja, jag vill ge honom ett incitament att tala överhuvudtaget och i första hand att tala sanning. Men idag, vad jag förstår, så finns det inte ett incitament för den här personen att säga någonting överhuvudtaget. Nej. Eller dra en jättelögn och säga att jag tappade mitt pass i Östersjön. Ja,
absolut.
Alltså incitamenten måste ju peka åt rätt håll. Mm.
Mm. Nej, men det är just det. Det har ju länge varit så att man kastar papperna när man kommer till Sverige för att det inte ska finnas några sådana bevis.
Det är klart, man förstör medvetet sina identitetshandlingar för att kunna försvåra för beslutsfattare att ta hänsyn till de här omständigheterna.
Precis, för att inne på nu, och både det här med att avvisa då de som inte längre har tillåtelse att vara i landet och hur, vad som är, skarpt man ställer frågorna hur man ska tolka din... Det har ju egentligen med politiken att göra, politiskt ledarskap. Ju. Alltså lagstiftningen ger ju ramarna, men inom de ramarna så måste ju liksom politiken ge förutsättningar. Har Migrationsverket inget land att utvisa till, då kan de ju inte utvisa.
Nej.
Och det måste ju det kom någon rapport som visade på att Sverige är sämst på att tillgodose avtal med hemländerna att återvisa folk. Norge hade nästan dubbelt så mycket antal fall, tror jag det var, än vad Sverige hade. Och det tolkar jag som att det beror på att Morgan Johansson och regeringen har ingen vilja att skapa de här platserna eller avtalen med de här hemländerna. Och då blir det ju omöjligt för Migrationsverket att agera.
Migrationsverket ska komma ihåg att det inte är liksom verkställande myndigheten, utan de bara tar ställning till om personen har rätt att vistas i Sverige eller inte, och sen fattar beslut om utvisning eller avslå ansökan och sen naturligtvis förenar man beslutet med ett utvisningsbeslut. Och då är det, om personen inte kan återvända frivilligt, då överlämnats själva ärendet till verkställigheten, polismyndigheten. Och där har vi i princip några polisutredare som sitter och jobbar. Och där finns det nästan noll resurser för att kunna, med tanke på, om man tittar lite grann på Migrationsverkets egen statistik, så får det faktiskt stora, alltså majoriteten av asylsökande avslag på sina asylansökningar.
Just det.
Och då, ursäkta att avbryta, men det är då de söker en anställning, får 13 000 kronor i månaden.
Ja, just det.
Det är det man kallar spårbyte.
Då har de möjlighet för spårbyte. Men jag menar, om vi har en sån statistik och utgår ifrån att det är mer än 50% som får avslag på sina ansökan vid alla instanser, och sen återvänder man frivilligt och så överlämnas ändå polisen, vilka åtgärder polismyndigheten vidtar. Där har vi, och det här handlar om resursfrågan. Ja. Politikerna kan ju naturligtvis prioritera den frågan, men det finns inte de här resurserna idag. Det finns ju, gränspolisen saknar i princip resurser för att kunna genomföra, verkställa, som det heter, de här besluten, så att säga.
Exakt, där har du en viktig punkt. Alltså för det är så jag tror att en stor del av allmänheten uppfattar det som att i och för sig inför man vissa lagstiftningar och så, men man ger från politiskt håll inte myndigheterna och då polismyndigheten rätt resurser för att kunna genomföra den lagstiftningen eller fullfölja den. Det är så
det här, och sen så har man då olika länder kommit fram till olika resurser, olika lösningar. Och till exempel Australien, vet jag, har ju gällt ganska länge då. Att asylsökande placeras på ett ö utanför av något afrikanskt land, tror jag. Och liknande förslag har ju Danmark eller system nu har infört eller ska införa, att asylsökande placeras då i ett ställe. Så att det också, det har ett preventivt syfte då, att man kan senare med mindre resurser kunna verkställa de utvisningarna. Och det här har varit en av stora problemen, om man säger så, migrationsområdet, som politiker medvetet inte vidtar några åtgärder. Det har man inte gjort det från, jag vet inte, för alla regeringar hittills i Sverige. Mm. Att man inte prioriterat just verkställigheterna. Och det trots att väldigt många som avslag på sina asylansökan. Och då kan ha möjlighet om att det finns en preskriptionstid på 4 år, och då ansöker man, och man kan bara uppehålla sig i Sverige 4 år, och sen kan man ju ansöka på nytt och initiera ett nytt ärende då. Vissa länder är svårt att verkställa, men som sagt, det är också en politisk fråga. Det ska lösas på politikernivå, inte på alltså regeringarna som kan göra det, men inte på lagstiftningsnivå, för det är liksom en fråga för verkställande myndigheten, så att säga, hur man kan verkställa de här besluten.
Precis, så det, på något sätt har vi lurats in i en diskussion om att det handlar om migrationslagstiftning, men det gör ju inte det, utan det handlar om verkställighet.
Det finns naturligtvis vissa direktiv, men direktiven från EU då, återvändande direktiv som det heter, eller verkställighet, och då det är inget direktiv som ställer krav på att inte verkställa utvisningar, utan utvisningar ska verkställas på ett visst sätt, human och så vidare. Men det är liksom, man behöver inte bli utsatt för misshandel i förvar och så vidare för att kunna betraktas som inhuman, utan innebörden av ett utvisningsbeslut är att personen frivilligt ska återvända, eller om det inte återvänds med tvång. Och tvånget innebär inte omänsklig behandling, utan det är ett upprätthålla lag och ordning, och det ska myndigheterna ägna sig åt för att kunna upprätthålla, alltså verkställa de här besluten. Och det görs väldigt liten ansträngning i det avseendet idag.
Precis.
Nu har vi pratat mycket om befintlig lagstiftning och hur den tolkas och tillämpas och så, men vad tycker du personligen, om vi nu går över till din opinionsbildningsroll här?
Nu ska du förstöra för mig, min advokatrenommé förstörs här. Liksom, men...
frågan är fri, som det heter. Du får ju välja att svara, men jag kan ställa en konkret fråga så där, lite mer på ett ideologiskt plan. Alltså, om man nu pratar om asylrätten, jag är ju villig att slänga den över bord så länge som det bevisligen är så att det drabbar Sverige negativt. Vi har ju då, vi kan ju se att de som kom hit via asylinvandring, de har lägre skattekraft, mycket mycket lägre skattekraft än infödda svenskar. De begår dessutom mer brott, och då tycker jag att är det så att vi räddar livet på folk och det här är tacken, då kan det lika gärna vara för mig. Och dessutom så jag är också av den uppfattningen att om vi har ett internationellt regelverk och inte alla är med på det, då behöver inte Sverige heller vara med på det. Det måste vara en anledning till varför inte syrier flyr till Saudiarabien. Det är jättemärkligt. Deras kulturer är ganska nära varandra. Saudiarabien är ett rikt land. De har gott om plats. Men de väljer att komma till Sverige. Och så länge som det är på det viset, då är för min del rent ideologiskt, sen kan det alltid finnas ömmande fall hit och dit och så, men rent ideologiskt så sen, då ska vi inte ta emot en enda ifrån Syrien.
Ja. Alltså öppnar ju en jättestort minfält, så att det finns ju olika perspektiv naturligtvis på det här. Frågan är ju hur vi ska betrakta asylsystemet. Hur ska hantera det? Är det människor som på grund av politisk uppfattning, religiös uppfattning, kön eller sexuell läggning som söker skydd, och hur vi ska hantera det. Det är en stor del av det hela. Sen annan dimension finns det då, att de här människorna, de har fått skydd och tillstånd. Hur det leder, vilken effekt det får i det svenska samhället. Och den inte sällan betraktas asylmigranter som arbetskraft också. För att det är ju fel. För att om en person är behov av skydd, och då är det de kvalifikationerna och kriterierna som gäller för att få tillstånd. Och en person som är krigsdrabbad och har olika problem, som det heter då, skyddsbehov, är inte alltid kvalificerade till det svenska samhället i form av utbildning, i form av behov, alltså arbetsförmåga och kulturella naturligtvis anpassningsmöjligheter. Och där har vi ett problem som väldigt många från svensk etablissemang då ser den asylinvandring som arbetskraft också. Att den kan tillgodose vårt behov av arbetskraft. Det här är ju fel synsätt. Mm. För att om Sverige är i behov av arbetskraft, då måste det intresset gå före utlänningars intresse. Men för asylsystemet är annorlunda, för att där tar man enbart hänsyn till asylsökandens behov. Och i det här fallet behov av skydd. Förstår du hur
jag
är?
Jag hade en följdfråga där, men ta Dick först.
Jo, för den här diskussionen förekom i USA, där även vänsterdebattörer är kritiska till just att politikerna blandar ihop de här grupperna. Och många som söker asyl är egentligen arbetskraftsmigranter,
så att säga. Ekonomiska
migranter brukar man säga. Och de här vänsterdebattörerna är väldigt kritiska till att de har gått in i asylsystemet. Mm. För de menar precis det du säger, det blir ju en väldigt rättsosäker tillämpning då, om väldigt många går in i asyl. För då blir det reaktionen den du har. Då ska vi inte ha några asyl. Och det är ju inte det som är grejen egentligen, utan de få som faktiskt har asylskäl, för det är rätt få egentligen, de ska ju behandlas på det sättet. Och alla andra ska ju vara då, ekonomiska migranter och behandlas på det sättet.
Precis.
Och det menar de här vänsterdebattörerna i USA, att det gynnar inte vänstern att man blandar ihop de här grupperna.
Det är klart, för att det leder ju fel. Mm. Om samhället betraktar asylmigranterna som en arbetskraft, vilket de inte är, för de har ju inte det kriterier som ställs på arbetsmarknaden, för de saknar ju det. Och då blir det ju naturligtvis effekter av samhället, och medborgarna tycker att det här är fel synsätt då, att man blandar ihop de olika kategorierna och kriterierna. Om landet Sverige är i behov av arbetskraft, då ska man se till att det finns en sådan lagstiftning där de arbetskraft som uppfyller de kraven ska söka sig hit. Mm. För att så är det inte idag. Vi har ju lagen om arbetskraftsinvandring också idag i Sverige, men det är liksom en annan kategori. Man kan inte söka utifrån bara på sina meriter, utan man måste hitta en anställning först och sen ansöka på grund av den anställningsavtalet eller erbjudande söka uppehållstillstånd i Sverige. Men det är också där också det finns ingen struktur, långsiktig planering kring just den här frågan. Vad är det vi släpper in? Mm. Vad är det vi ska locka, eller om man säger så? Mm. Är det så att vi vill upphöja vårt konkurrenskraft i den värld som är präglad av hård konkurrens? Kunskapsfrågan är en viktig fråga idag. Väldigt många länder spionerar på Sverige för att kunna få kunskaper och teknik och så vidare. Mm. Men ska då vi i det syftet höja vår konkurrenskraft, och då måste vi ha ett system, en lagstiftning som är anpassad ju till det. Kan vi naturligtvis på grund av våra internationella åtaganden erbjuda skydd för de som är i behov av skydd. Mm. Men där finns ju diskussioner kring varför de människorna söker sig inte till Danmark, inte till Litauen, inte till Polen, men just till Sverige. Mm. Och där finns det också en förklaringsmodell varför de gör det. Och då menar jag då att det här hela asylsystemet, skulle jag säga, 1-2% eller väldigt få procent de som söker asyl är i behov av skydd, utan det grundläggande eller underliggande skälen för att de tar sig hit i krig, oroligheter och ekonomisk drivkraft eller moment, alltså i drivkraften är det så. Ja. Fattigdom. Mm. Men de delarna omfattas inte av flyktingkonventionen som kom till då för 1957 efter andra världskriget, där verkligheten såg annorlunda ut än idag. Mm. Så att det är ju markant förändring i verkligheten, men vår lagstiftning hänger inte med. Och då blir effekten av det här blir ett problem som betraktas som ett problem i Sveriges migrationspolitik av många idag, betraktas som ett problemområde snarare än tillgång. Man kunde ha förvaltat det på ett bättre sätt. Det finns ju förslag från Sverigedemokraterna, och det finns det här förslaget är inte bara Sverigedemokraterna, utan det finns ju numera, med tanke på hur omvärlden ser ut, så har blivit även en fråga för världssamfundet, för FN och flyktingorganen. Hur ska vi hjälpa till flyktingarna på ett bästa sätt? Mm. Och då är förslagen är ju att erbjuda tillfällig skydd, till exempel i Sverige kan man erbjuda tillfällig skydd. Så att man har en tydlig lagstiftning att när det här behovet av skydd upphör så kan de återvända. Mm. Det är ett sätt att hantera det. Och sen finns ju det här tillfälliga skyddet i närområden. Mm. Med minimala resurser kan man ju faktiskt erbjuda omfattande hjälp och stödinsatser om man koncentrerar sig på närområden. Vi hade en väldigt känd svensk läkare, Hans
Rosling,
ja. Som hade en teori då hur man kunde med små resurser bidra till höjning av kvaliteten på vård och skolgång i fattiga länderna.
Mm, precis.
Och varför kan man, och det var väldigt små resurser, kunde man åstadkomma enligt hans teori de här stora förändringarna som kan leda till välstånd, höjning av kunskapsnivån. Om man har utbildning, rätt utbildning, kunskap, så kan man naturligtvis höja sin livskvalitet. Om man är frisk så kan man jobba. Det är två grundläggande behov människorna har idag. Och det där kunde man enligt hans teori kunde åstadkomma med små resurser.
Precis.
Och det är samma sak gäller även migrationsområdet. Mm. En annan grej som jag själv i min erfarenhet och det med bakgrund jag har och de människor som jag träffar är så det här krocken med västerländska migrationslagstiftning och behovet av skydd och erbjuda asyl och så, med västerländska utrikespolitiken gentemot det som orsakar konflikt och problem i deras hemländer. Idag är det majoriteten, ska inte säga majoriteten, nästan alla afghaner är besvikna på omvärlden som har skapat eländet åt dem. Och man kan erbjuda 1000 människoskydd eller kanske 100 000 individer behov skydd från Afghanistan, så som man har gjort under den senaste veckan. Man har tagit ut, plockat ut 116 000 individer afghaner. Men 20-30 miljoner som lever kvar i Afghanistan. Hur ska de klara sig? Vilka effekt det har på deras vardag? Mm. Jag menar, det är liksom den här konflikten mellan västerländska migrationssynen, politiken och deras utrikespolitiska interventioner, om man säger så, som egentligen orsakar fattigdom, krig, konflikter, korrupta makthavare och så vidare. Så att det är också en någonting att fundera på om i det stora hela hur vi kan skapa en enhetligt system för att kunna hjälpa till 50-60 miljoner migranter som finns där.
Ja, du har ju varit gäst i Kvartal och där har de en programledare som inte uttrycker några egna åsikter.
Uh-huh.
Men jag är väsensskild från dem. För att här har jag mycket synpunkter, för att det är ju så att vi har ju goda intentioner, och är det så att uppfattningen är, och det kan bevisas att de här västländerna inte har haft goda intentioner utan och de har faktiskt förstört de här länderna. Ja, då ska man ju betrakta Stefan Löfven som Adolf Hitler. Då ska han ju avsättas. Mm. Alltså vi har haft goda intentioner, vi har försökt hjälpa den här världen, och som tack då så har vi något sorts krav på att försörja horder av människor som kommer hit. Och jag tycker det är väldigt orättvist, därför att när de här konflikterna blossar upp, ja, om vi tar nu Afghanistan-konflikten. Den initierades ju av den här terrorattacken i New York. Och det är ju en effekt av att västerlandet har varit öppen för migration från de här regionerna. För de här personerna, de var ju från Tyskland, de hade utbildat sig, de hade ju arbetstillstånd i USA. De gick ju på pilotskola där. Hade USA från början sagt att nej, men ni får inte sätta er fot i USA. Ni får än mindre utbildare till piloter. Ni kommer från Mellanöstern, ni ska stanna där. Nej, det var ju, alltså, västerlandet har ju inte den attityden mot folk från andra länder, utan de var ju välkomna. Och som tack för det så utförde de ett terrorattentat. Det ligger visst lite konflikt med Israel och allt sånt där. Men egentligen, man skulle gjort som Kina, man skulle hållit gränsen ren. Ni sätter inte fot här inne. Mm. Då hade 11 september aldrig hänt. Och Bush hade inte gått in i Afghanistan och då hade inte haft några problem. Så att det är ett sätt att förhålla sig till det. Och jag säger inte att det är fel. Jag tycker att vi lämnar den världen därhen. Då är problemet att jag tycker att du är en väldigt bra person. Och jag tänker så här, men hur skulle Nima kunnat komma till Sverige om vi hade gått på den linjen som jag har? Ja, det är svårt, men alltså det här måste man ju ta djupintervjuer. Om jag ska bosätta mig i ett land, annat land, då förväntar jag mig att jag måste bevisa för dem. Så här, jag helt rent brottsregister, jag kan deponera pengar på ett bankkonto, jag kan köpa min egen bostad, jag har ett jobb eller vad det nu må vara. Alltså bevisbördan ligger på mig att jag är en bra person. Jag kommer aldrig någonsin ligga det här landet till last. Och gör jag det, då förväntar jag mig att bli utkastad.
Nu är det inne på lite kring frågor, men jag håller med dig till viss nivå. Ja. Jag tänker liksom att migration är inte specifikt för Sverige. Det har ju funnits så länge människan har egentligen funnits. Det finns olika drivkrafter, det finns olika underliggande orsaker till det. Om du skulle träffa en thailändska till exempel och bilda familj med henne, det är klart naturligt att antingen du flyttar till Thailand eller hon flyttar till Sverige. Det är också en form av migration. Det händer inte så ofta, men med tanke på hur om världen ser ut idag med jag ska inte säga globalism, men alltså kontakter då, att olika företag är stationerade i olika länder och det här möjligheten med att studera och så vidare. Så att det leder ju till naturligtvis de här gränsöverskridande kontakter, och det kommer vi ha ett större behov av det i framtiden också, så det är inga fel på det, va? Men jag tänker liksom att det här migrationen kommer aldrig upphöra så länge människan kommer att finnas. Det är ju naturliga skäl, det är ju olika så kallade orsaker och underliggande orsaker för det här också. Men någon rimlighet måste ändå finnas när vi har nationalländer och gränser. Då måste vi upprätthålla vissa regelverk, så att säga. Mm. Men jag nämnde bara ett perspektiv och tänka på hur det skulle se ut om det systemet kunde på något sätt samordnas för att kan åstadkomma förändring. Jag menar att det är faktiskt ett perspektiv. Idag jag är född i Iran och emigrerat till Sverige när jag var ung, och det är ganska tydligt varför det liksom stora invandringsvågen från Iran skedde då på grund av ett islamistiskt diktator som tog över och så vidare. Men och sen när kommer vi i Sverige och så ser vi då att samma krafter som har förföljt oss, så har vår vänsterliberal regering gott samarbete med. Och det här kan jag inte tycka att ett rätt perspektiv. Jag skiljer på naturligtvis inrikes- och utrikespolitiken. Inrikespolitiken gäller ju det som retoriken som finns i Sverige från vänsterregeringarna. Och sen när det gäller utrikespolitiken är totalt de här värderingarna och så kallade värdegrunderna borta. Och helt plötsligt kan du samarbeta med de krafterna som du egentligen i retoriken i Sverige inte tolereras. Och jag som har rötterna här och det här, de här perspektiven, tycker jag naturligtvis är irriterande och vill få förändring. Jag vill ha en rak linje och en tydlig ställningstagande som gäller i alla lägen, inte bara när det gagnar dig och mig, utan det blir en princip att följa. Och det perspektivet jag saknar, som är väldigt viktig i migrationshänseende också, för att det är väldigt många, om vi betraktar asyl och övriga typer av migration, kommer ju från länder där det finns oroligheter och diktatur härskar och arbetslöshet och miljö, naturkatastrof och så vidare. Det är ju, finns ju ett problem där, och det tycker jag att det ska tas med i beaktande i de här principerna.
Precis. Jag tror, går inte att förena era två linjer med för jag kommer hela tiden att tänka på det, det handlar om volym. Ja.
Mm.
Alltså, Iran då när Ayatollah Khomeini tog över så att säga och det blev oerhört hotfullt, då är det ju självklart att de människorna som är dödshotade ska kunna lämna Iran och Sverige också tar emot. Men det är ju inte särskilt många tusen det handlar om.
Nej.
Och de ska ges skydd.
Mm.
Sen har det här asylskälet fylls på med så mycket annat, just ekonomiska migranter och annat.
Mm. Mm.
Och då knäcks systemet, det är därför du säger noll i asyl. Mm. Därför att det innehåller fel människor. Mm. Utan jag skulle vilja
i
ha...
I snitt.
Ja, precis. Ja. Att man har väldigt strikta regler för det som är asyl. Och att det ska vara kvar. Men sen måste allting annat bort. Då är Hans Rosling, han har sagt att men Åkesson har ju rätt att det är just genom att hjälpa i närområdet de här ekonomiska migranterna. Det är så man kan göra störst nytta. Assa Lindbäck sa det också, nationalekonomen. Att det är så man ska göra för att uppnå vårt mål. Och är asyldelen väldigt liten, då skulle ju Sverige kunna fortsätta ha asyl. Om det vi var inne på förut här, de som har fått avslag, att de faktiskt lämnar, då uppnås ju det som är Sverigedemokraternas mål, det vill säga att det är noll ökad invandring. För att de som har fått avslag är så många så att de ska ut, och då finns det ju möjlighet att plocka in riktiga asylärenden i dagens läge så att säga och uppnå båda de här målen så att säga. Så det handlar ju om volymer också i de här olika
naturligtvis
delarna och jag tycker det ofta kommer bort utan det blir väldigt principiellt diskussionen och så, jag frågar mig, ja, men hur många rör det då?
Mm.
För det finns ju den här praktiska frågan hur mycket vi klarar av och vi kan inte, jag håller helt med partilinjen där om att vi kan inte öka den här volymen nu men vi kan faktiskt se till att den får en bättre och humanare sammansättning, det vill säga att riktiga asylanter eller asylsökande kommer in men alla andra som inte har det åker ut.
Ja, och då kan man ju naturligtvis också för att uppnå det målet kan man ju faktiskt införa så kallat kvotflyktingsystemet i sin helhet. Naturligtvis om någon flyger till Sverige och tar vi till exempel då presidenten i Afghanistan och söker skydd i Sverige. Det är klart att han kan ju beviljas skydd inom vissa ramar då för att om det är någon som riskerar livet så är det han.
Ja.
Så kan det vara. Men att någon från någonstans i byn utan någon verklig liksom, asylberättelse och dessutom med vi vet då att det är kostsamt att ta sig från de länderna till Sverige då att ta sig till Sverige och berätta, lägger upp en historia och berättelse och så får asyl. Det känns ju fel, stötande naturligtvis. Men den kategorin utgör majoriteten av asylsökande. Och då blir det problem naturligtvis. Ja. Om man kunde införa så här kvotflyktingssystemet där man kan, för att om det händer krig i Afghanistan, Irak, Syrien, så det första de här befolkningen som gör då flyr från kriget, tar man sig till fots till korsa gränsen till grannlandet. Och där kan man ju genom FN eller något annat organ bevilja skydd, tillfälliga skydd eller ett permanent skydd för genom kvotflyktingssystemet då, att man kan till och med hjälpa till riktiga flyktingar om man säger så. För att ofta är det de som drabbas hårt och inte har råd att ta sig till Västeuropa eller andra delar av utvecklade länder så att säga. Och då kan vara ett bra princip att följa naturligtvis att, och sen hålla hårt de här gränserna då för att, så att inte systemet urholkas om man säger så.
Exakt.
Ja, nej, men man måste ju fråga sig vad grunden är och det är ju livräddning.
Mm.
Alltså asyllagstiftningen måste ju utgå ifrån att rädda liv. Och då undrar jag också då, vän av ordning, varför får en som får asyl beviljad i Sverige en annan behandling än om man får asyl i ett grannland? Alltså där hamnar man ju i tält.
Mm.
Här kommer man in i samhället, man blir till och med placerad i Saltsjöbaden. Mm. Det är inte så att jag inte unnar någon att bo i Saltsjöbaden för ganska mycket skattepengar. Men då är det ju inte livräddning längre. Då är det ju något annat. Mm. Då handlar det om att lyfta upp människor ur fattigdom till ett liv som många svenskar kämpar efter och inte når.
Absolut.
Ja, men bra. Då avslutar vi med att vara överens helt enkelt. Nu har det gått en timme också.
Ja, precis. Nej, men jag tycker det var en bra diskussion att gå igenom lite mera de här olika komponenterna. Och...
Vi hann inte beröra migration, medborgarskapsdelen, men hoppas att
vi kan...
Det tar alldeles för lång tid.
Får komma tillbaka.
Ja, exakt. Ja. Det var det jag tänkte.
Ja. Mm. Ja, men jättekul att ha det här och jag passar på att ta ut svängarna lite grann när alltså det är så här att svensken har ju lättare att ta illa upp för vad man har för åsikter. Men det är liksom vanligare att man, ja men ta Hanif Bali till exempel. Han är ju han kan ju sticka ut hakan hur mycket som helst och då kan jag göra det mot honom.
Okay.
Och det är liksom, vad ska jag säga,
det blir en genuin diskussion om
man säger så. Ja, jag har lite fördomar mot svenskar här. Mm. Att man kan inte riktigt säga vad man tycker. Och det, sen är det som lyssnar på det här, men de sitter inte i rummet.
Ja, det finns ju vissa karaktäristiska särdrag för olika länder och olika kulturer. Mm. Så det kanske är en del av svenska kulturen. Det får du
vara
för
lite
det.
Definitivt.
väldigt konservativ.
Jag kanske inte är svensk. Jag får fråga Mattias Karlsson om han tycker jag är svensk.
Just det.
Nej, men tack så hemskt mycket.
Ja, det var kul att vara med här. Ja. Tack.
Och tack. Dick Eriksson. Mm. Och tack till alla er. Nu ska vi se. Tack till alla som har tittat och lyssnat. Och så önskar vi en trevlig helg.
Just det. Trevlig helg.